Jag hatar verkligen Göteborg av hela mitt hjärta. Eller rättare sagt, jag hatar det. Jag tycker att staden har visat sig från sin soligaste sida på sistone. Jag tror inte att det är Göteborg som har utvecklats heller, utan jag tror att det är jag. Min mormor och morfar bodde i en sån här HSB-lägenhet långt ut på Hisingen, och de var Jehovas vittnen. Min morbror bodde hemma hos dem, även i vuxen ålder, och han jobbade heltid som missbrukare. Han jobbade delvis hemifrån, men han jobbade också där i Femmans köpcentrum nere vid Centralen. Det som folk som reser till Göteborg tror är hela Göteborg. Jag gillar inte Göteborg, för det är bara, du vet, Nordstan liksom. Mormor och morfar bodde i förorternas förort, och det var infrastruktur överallt. Det är min bild av Göteborg. Det är broar och spår, lågt hängande elledningar och betong. Viadukter. Det är liksom som att staden inte är planerande för levande, glada människor, utan för att den ska bli en perfekt scenografi för ett så här postapokalyptisk drama efter en katastrof, eller en skatepark eller sådär. Men samtidigt är människorna där väldigt trevliga och kulturlivet spirande, och jag har blivit vuxen och jag har lärt mig att inte projicera mina egna personliga känslor på en hel stad. Så jag har bestämt mig faktiskt att jag ska lära mig att älska Sveriges näst största stad, och att jag ska utveckla min relation till Göteborg. Och därför har vi idag bjudit hit Göteborgs starke man om 20 år, Nod Haptemikel. Välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du ställer upp i kommunvalet för Centern, men är också ordförande för Centerstudenter.
Precis.
Ska du ta över Göteborg?
Nej, vi ska ta över Göteborg snarare. Med hjälp av väljarnas förtroende hoppas jag att det blir ett maktskifte efter valet i alla fall.
Vad ska ni göra med staden?
Vilken ände ska man börja, tänker man. Men framförallt behöver man gå tillbaka till ruta ett. Vad ska en kommun göra? Mm. Vad ska den inte göra? För idag verkar Göteborgs kommun överallt, på alla platser. Så man kan börja fråga sig om det är legitimt att en kommun ska till exempel driva en bilverkstad. Jag tycker inte det.
Är det så på riktigt?
Driver Göteborgs kommunen?
Absolut.
Var då?
Jag vet exakt var det ligger. Fast det var några skandaler, för de som jobbade där hade tydligen inte tagit ut full pris för sina vänner och kamrater. Eller kamrater speciellt.
Vad heter det? Jag älskar när du uttalar ordet kamrater på göteborgska. Kamrater. Det är fint. Men vadå? Och vi snackar inte om att det är en gymnasielinje där folk lär sig att laga bilar, utan vi snackar om en kommersiell bilverkstad som konkurrerar med andra bilverkstäder.
Precis.
Ja, men det är ju lite så. Det drivs hotell och lite allt möjligt. Det är en stor och ambitiös kommun. Men är det därför du vill sitta vill du komma in i fullmäktige och sen se till, och i kommunstyrelsen, och sen avveckla hela skiten?
Ja, det mesta i alla fall. Alltså, för om man ska itka lite självrannsakan, så behöver oppositionen också fundera på varför det inte gått bättre. Det finns extremt mycket att kritisera på rimliga grunder. Då kan man liksom ställa sig frågan om vilken ände ska vi börja? Hur förmedlar vi det här till göteborgarna, att vård, skola, omsorg och de kommunala basuppgifterna hamnar i kläm när kommunen ska göra allt och inget samtidigt?
Mm. Det här med att du ska vara starke man om 20 år, hur troligt är det, tror du?
Nej, inte så troligt. Jag,
inte så troligt?
Nej, men jag vill inte vara politiker på det sättet hela mitt framtida arbetsliv.
Men du har ju beskrivit att det verkar finnas väldigt stora behov. Vem ska ta ansvar för det här om inte du?
Ja, förhoppningsvis kommer det nya förmågor också.
Men jag tror att det är en vettig ingång när man ger sig in i politiken, att man inte ser det som sin karriär, utan att man vill göra sin plikt, eller sin service. Jag kan inte komma på ett bättre ord.
Ja, absolut. Det är ju så himla lätt att de flesta som är politiskt aktiva blir fast där, bara för att man blir så bekväm med det också. Mm. Men jag tycker politiken överlag, eller särskilt partipolitiken, behöver göra det enklare att både komma ut och komma in för personer som annars inte är verksamma inom politiken. Det kan vara någon höjdare inom näringslivet, eller liksom vdn och entreprenören som startar upp det lokala byggbolaget.
Mm.
Jag tror att många som har tunga meriter, de har nog svårt att ta sig in i politiken, för de blir frustrerade för att det går för långsamt.
Precis.
Jag ska säga att vi sitter på Beppo ljudproduktion i anrika Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, och ljudet är perfekt. Alla är trevliga och vi är supertacksamma för att vara här. Det är våra sponsorer.
Per är sommarklädd och står och käkar cesarsallad. Men det är han som ser till att det låter bra i era öron.
I den där hatten, sommarhatten, som är ett obligatorium på Österlen.
Ja.
Man kör veteranbil. Ja, tack Beppo.
Vi ska göra en snabb koll för att få lite koll på vem du är. Vet du hur du presenterar dig på Twitter?
Jag gillar blåvitt. Jag har kandidat kommunen och jag är förbundsordförande för Centerstudenter. Något sånt i den stilen.
Ja. Vad är bäst med Sverige?
Friheten. Även om det finns mycket att göra, fast ja, demokratin, friheten, många saker som folk tar för givet.
Ja. Vad är sämst med Sverige då?
Nej, det är politiska pekpinnar skulle jag säga. Även om vi ur ett demokratiskt perspektiv kommit långt, så är det allt för mycket som regleras av politiker.
Kan du i motsvarande en tweet berätta om poängen med liberalism?
Frihet från förtryck, frihet från överheter, rätten till att skörda de frukter som du själv har sått. Och det är, jag vet, det är 280 tecken nu för den också, så det kanske blir lite längre.
Av den skatt vi betalar, skulle du säga att effekten per krona är usel, acceptabel eller utmärkt?
Acceptabel, fast det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att effektivisera. Alltså, om jag tänker myndighetsutövningen och alltså, när man ska deklarera allt, så går det väldigt smidigt om man jämför med många liknande OECD-länder.
Vad är det som vi kunde effektivisera? Var är behoven störst, tänker du?
Framförallt på de lägre nivåerna, kommun- och landstingsnivåer. Det är många skattebetalare som inte vet vart pengarna går egentligen.
Är det bra att man får göra ränteavdrag för bostadslån?
Nej.
Men vad händer då?
Fasas ut långsamt. För det är många som har kritiserat det. Liksom, EU-kommissionen och OECD har kommit med kritiska rapporter kring det. Fast framförallt har det varit de största partierna, MOS, som vet att det är en känslig fråga för många av sina basväljargrupper. Det tycker jag att vi borde trappa ner långsamt och så att vi får långsiktiga spelregler kring det.
Ja, det är ju en känslig fråga, för det drabbar ju kanske varannan väljare. Mm. Och de vill man ju inte mucka med onan.
Jag vet att du studerar nationalekonomi. Jag lyckades också göra det i 6 dagar innan jag gav upp. Så jag skulle behöva att du förklarar för mig, som om jag var en femteklassare, vad det handlar om, det där med ränteavdraget. Varför har vi det och varför ska vi inte ha det?
Först kom ränteavdraget till när fastighetsskatten infördes. Och det var för att när du till exempel köper en bostadsrätt och får de här upplupna räntekostnaderna, så får du avdrag på en viss procentsats av de månatliga ränteutgifterna. När alliansregeringen sedan avskaffade fastighetsskatten blev det mycket mer skevt bostadssystem som gynnar de som köper en bostad. Och de som drabbas av att ränteavdraget finns är att i praktiken subventionerar de som inte har råd med den första kontantinsatsen. Och det drabbar ju framförallt de kapitalsvaga grupperna.
Så de som redan äger, de som redan har köpt lägenheter, de som är inne i bostadskarriären, de får en subvention i form av att de får göra skatteavdrag för sina räntor som de betalar, hyran för pengarna som de hyrar.
Precis.
Banken så att säga.
Precis.
Men det här får man inte om man bor i en hyresrätt, och det får man inte heller, man får inte tillgång till det. Det hjälper en inte att komma in i bostadskarriären så att
Nej,
säga.
Precis.
Nej,
precis. Okay. Framförallt är lägre trösklar för de som inte har tillgång till stora kapitalmängder.
Okej, okay, tack.
Alltså de flesta unga. Precis. Åtminstone. Är det rimligt att kompenseras om ens utbildning inte håller måttet?
Ja, det såg vi på den prejudicerade domen från Centrum för rättvisa, där Mälardalens högskola fick ta notan av en amerikansk student.
Men då är det ju en person som aktivt betalat. När du pluggar så betalar ju inte du direkt så att säga. Är du inte nöjd, vad skulle du kunna kräva för ersättning då?
Ja, det finns inte så mycket, såvida vi inte inför en liksom smärre terminsavgift som ser till att folk faktiskt inser att på något sätt betalar för det, oavsett om det är tid eller pengar.
Är Sverige ett rikt land?
Ja.
Hur vet man det?
Mätt i BNP eller är det mätt i...
BNP per capita, men framförallt är det produktivitetsutvecklingen vi har haft de senaste decennierna.
Ja. Ja, men hur vet man det? Återigen, jag som forcerade igenom matte C-kursen på ett dumt sätt som gjorde att jag inte hängde med när jag skulle plugga A-kursen nationalekonomi. Lever vi på gamla pengar eller skapar vi ny tillväxt hela tiden? Eller?
Vi skapar ny tillväxt. Framförallt är det de, som centerpartist måste man nämna de mindre småbolagen också.
Mm.
Där skapades de nya jobben, medan industrin med alla de naturresurser som Sverige också är rikt på tar tillvara på och skapar mervärde helt enkelt.
Det var någon som hävdade på Twitter häromdagen att Sverige är ett våldtaget land på ruinens brant. Skulle du säga att det är ett felaktigt påstående?
Ja, det skulle jag säga. Vi har stora problem som behöver tas till vid, fast vi inte ett... så skulle jag inte uttrycka mig.
Nej, det är väldigt klokt och inte...
Kommer vi ha medborgarlön om 15 år?
Nej, inte om 15.
Nej, 25 år.
Kanske.
Kanske. Mm. Ja. All right. Då har vi lite snabb koll på dig.
Mm.
Jag tänker att vi ska snacka mer om dig personligen. Och vad är det som har format dig till att bli en politiker? Vad, På en mening, vem är du?
Jag är en hårt arbetande göteborgare som vill se till att Sverige gått rätt håll.
Mm. Är du en klassresenär eller är båda föräldrarna akademiker eller vad?
Ja, jag är en klassresenär om man ska säga så. Mina föräldrar kom hit i början av 90-talet och hade ingen akademisk utbildning alls.
Var kom de ifrån?
Eritrea.
Ska vi se, nu är vi på ostkusten. Eritrea, Etiopien, Somalia.
Precis, mm. Precis.
Så ni är injera.
Exakt, exakt.
Det är ju det måste jag säga, det är det bästa med Göteborg. Det är den där, fan, heter den typ Simba?
Simba,
heter,
precis.
Ah, fy fan vad gott det är. Det är världens bästa scen. Okej, så dina föräldrar är invandrare. Vad gör det med en? Vad hamnar man politiskt där? Vilka frågor är det du vill lösa som har med just det att göra?
Framförallt vill jag möjliggöra att fler ska få möjlighet att göra den klassresa som jag själv har gjort.
Ja.
För de kom hit och det var en hyfsat bra situation. Det var innan den största ekonomiska krisen hade brutit igång där i början av 90-talet. Så de hittade jobb relativt lätt.
Ja.
Och ja, bytte sina jobb och gjorde den resan. Som möjliggjorde att jag och mina två systrar fick möjlighet att plugga vidare.
Mm. Vad har du pluggat?
Nationalekonomi, fast jag är inte klar än.
Nej, just det. Men för du sa ju innan att du bara skulle vara i politiken en liten sväng.
Mm.
Fast du låter ju som att du håller på att utbilda dig till politiker.
Nej. Det är så mycket man kan göra som nationalekonom.
Ja, vad kan man göra?
Man kan jobba på en bank som jag gjort innan. Man kan jobba statligt.
Ja.
Många alternativ.
Ja.
Eller NGOs eller vad som helst.
Ja. Okej. Men är dina föräldrar centerpartister?
Nej, absolut inte.
Nej, någonting säger mig att de är röda.
Ja, röda blocket vet jag i alla fall.
Ja.
Det har inte kommit via föräldrarna eller via familjehållet.
Men är de politiskt engagerade?
Nej, inte så. Alltså, de gillar att hålla koll på inrikespolitik, fast inte mer än att de liksom bevakar Aktuellt.
Finns det någon fråga? Är det någon orättvisa eller något speciellt område som har gjort att du har, ditt intresse har vaknat? Liksom?
Det var lätt att konstatera att jag kände mig hemma i de liberala värderingarna. Och via det så blev jag mer och mer intresserad av miljö- och klimatfrågorna. Och då gick jag med i centerstudenter och blev aktiv den vägen. Det som format mig, eller som framförallt gjort så att jag vill engagera mig politiskt, är att jag vill möjliggöra att fler får liksom känslan av att stå på egna ben och göra den klassresan. Och det är alltså framförallt det via bostadsmarknaden. För det är en fråga som ligger mig varmt i hjärtat.
Det finns ju de som menar att bostadssegregationen är liksom roten till all segregation i hela Sverige. Håller du med om det?
Ja, eller snarare delar av bostadspolitiken.
Mm.
Då tänker jag framförallt på att det är så himla skevt och segregerat på grund av hyresregleringen.
Jag tänker att vi ska utveckla det sen, eller ska vi göra det nu tycker du?
Jag tänkte vi skulle prata lite ordentligt om Göteborg i alla fall. Men vi kan väl göra en liten avstickare på bostadspolitiken.
Mm. Ja, bostadsregleringen for dummies. Varsågod, berätta. Vad är problemet?
Framförallt är det att vi har hyresrätter idag.
Ja.
Som bestäms via centralhåll. Det vill säga fastighetsägarna och hyresgästföreningen förhandlar fram de hyrorna.
Mm.
De utgår från bruksvärdesprincipen. Det vill säga att det närliggande området sätter standarden för hur just den hyran ska se ut. Det har lett till ett stort problem. Det är att till exempel Göteborg, de attraktiva lägenheterna kring Järntorget har en lägre hyra per kvadratmeter än vissa förorter som kan betecknas som utanförskapsområden.
Är det för att lägenheterna runt Järntorget är äldre, har lägre standard?
I viss mån, fast framförallt är det att eftersom de alltid varit runt omkring samma lägenheter så följer bara de inflationen i princip.
Ah, så att Järntorget och Masthugget och Majorna och de där områdena som ju är slumområden, var slumområden på 60-talet, har gjort en jävla klassresa men hyrorna har inte hängt med, eller?
Ja, precis. Och framförallt är det att hyrorna inte motsvarar efterfrågan på de lägenheterna.
Just det.
Så om man tittar på till exempel hyresbeståndet och jämför med bostadsrättsbeståndet så är ju hyresrättsbeståndet mycket mer segregerat. Eftersom att de som sitter på de här kontrakten i stan, det är ju de som har socialt kapital, som känner folk som har suttit med det här förstahandskontraktet i två generationer.
Mm.
Men marknadshyra då, hur skulle det lösa problemet?
Marknadshyror skulle framförallt öka rörligheten. Se till att det man betalar för är faktiskt det något som motsvarar efterfrågan på den lägenheten. För det är inte rimligt att en trea i stan kan kosta några hundralappar mindre än en trea i Bergsjön.
Många hävdar ju att det skulle bli mer segregation med marknadshyror. Håller du inte med om det?
Det säger den samlade forskningen emot. Hyresrättsbeståndet i storstäderna i alla fall.
Ja, alltså de flesta jag har hört, det är ju svenska politiker. Du menar att de har fel då?
Ja, Vänsterpartiet brukar ju veva med det, fast det är de inget förtroende i.
Om man tänker sig att de som bor på Järntorget nu är de som har högt socialt kapital. De ingår i någon sorts elit. De behöver inte vara rika, och bokstavligt talat, de behöver inte vara rika, för Nej. De har tillgång till sina privilegier i alla fall. Om man skulle införa helt marknadsmässiga hyror där, då skulle det bli väldigt mycket mer röda italienska sportbilar parkerade. Är det så jäkla mycket bättre att en ekonomisk elit tar över efter en
kulturell? Jo, men framförallt är de här samhällskostnaderna man inte ser. Det vill säga att folk sitter kvar och aldrig vill göra sig av med sitt kontrakt, eftersom de vet att det tar minst 20 år att få det där i centrala innerstan.
Mm.
De som stängs utanför är ju de unga, de nyanlända som faktiskt vill betala en högre hyra för att kunna bo närmare eller på ett bättre sätt då.
Mm.
Fast inte få tillgång till det.
Så rättvisa för dig är att man ska kunna köpa sig fram i en...
Nej, det som händer idag är att folk köper sig fram via svartkontrakt. Rättvisa för mig är att man är villig att betala det pris som efterfrågan faktiskt säger att det kostar.
Men vad är problemet med att vi har för få lägenheter då? För att att vi har för få lägenheter är ju också en förklaring till varför det finns massa svartkontrakt och så.
Precis. Det som gör att det byggs så himla lite nu för tiden är ju att det är dyrt att bygga på grund av de här strikta regelverk vi har. Men Sverige, vi har ju EUs högsta byggkostnader. Och det beror ju på att vi har reglerat varje detalj i de nybyggnationerna. Så när man har det och väldigt höga lönekostnader så blir ju automatiskt sett de nya bestånden mycket, mycket dyrare att bygga än om man jämför med andra länder som Tyskland till exempel.
Men så är lägenheterna också handikappanpassade och det är inga trösklar. Toaletterna Precis. Är så stora så det kan bo 3-4 människor inne på toaletterna. Är inte det bra också? Är vi ett rikt land?
Jo, det är bra, fast det är ju väldigt, väldigt reglerat. Även om man tummar på till exempel energieffektivisering, miljöskäl och handikappsanpassning. Alltså, det vill säga, ha de tre kvar och försöka röja undan resten, så är det fortfarande alldeles för reglerat.
Men bullregler har man börjat lätta på, va? Det kanske är lokala bestämmelser. Förr har det ju varit så att man måste ha ett rum mot en innergård som är tyst.
Precis.
Och det där är ju rätt komplicerat när man ska bygga i en stad.
Mm.
För det betyder att det är svårt att bygga ettor eftersom man måste ju då ha den mot innergården.
Mm.
Bygger man en större lägenhet då kan man ju ha sovrummen mot innergården och så har man andra rum mot gatan.
Mm.
Men det är alldeles för strikt överlag.
Alltså, ja. Sånt löser ju personen. Alltså, de som väljer att bosätta sig där vet ju om vart de bosätter sig.
Ja, jag flyttar från landet till stan för att jag gillar stan.
Uh-huh.
Och sen är det massa människor här som säger att det är mycket bättre på landet.
Mm.
Men de vill ändå bo här.
Dels är det två andra faktorer också. Dels är det ju att bullerreglerna inte hängt med tekniken. Nu har vi liksom högspecialiserat glas som kan stänga ut all buller.
Ja.
Dels två, att man mäter bullernivåer utanför och inte innanför.
Och så har vi sådana boselurar också som sån noise.
Exakt.
Jag tycker bara kommunen ska dela ut sådana. Bygg hur fan ni vill. Bygg med gamla loppisgrejer om ni vill. Det här kanske... får ni varsitt par.
Den är den kanske jag snor då.
Aha, ja, absolut.
Men snart har vi elbilar allihopa. Då blir det tyst i alla fall.
Mm.
Ja, men det är väl nöjeslivet. Jag tänker på Tredje Långgatan. Andra Lång heter den kanske.
Ja, Tredje Lång har blivit väldigt fint nu.
Jaha, okej, okay, ja. Mm. Men där det också är så här, folk flyttar dit för att det är nöjescentrum, sen så får de barn och då ser de till så att restaurangerna som gjorde att de flyttade dit liksom inte får väsnas.
Precis.
Vad gör man när man har ditt jobb nu då som ordförande för Centerstudenter?
Nu kan det vara väl värt att minnas att jag är hyfsat ny. Fast det som jag gjort sedan jag valdes åtminstone, det är att jag skrivit artiklar, träffat partiets representanter, kommer börja åka runt i Sverige och besöka alla avdelningar snart också. Så det är mycket liksom se till att saker händer och att vi syns både internt och externt.
Men jag tänker att ungdomsförbunden är ju någon sorts blandning mellan blåslampa, växthus och idéutvecklingsavdelningar. Liksom, men vad är studentförbundens?
Vi har väldigt mycket fokus på idéutveckling också faktiskt.
Ja.
Däremot är vi inte lika mycket som ungdomsförbunden ute och syns. Utan vi kanske står på något campus här och där, fast att liksom regelbundet besöka gymnasieskolor inte var grej.
Nej, just det.
Men är det inte lite kluvet för dig att du ska kandidera till kommunfullmäktige i Göteborg och vara centerstudent samtidigt? Det är ju ganska olika saker att hantera, väl?
Jo, fast de grundläggande värderingarna och den större delen av politiken är vi på samma bana. Däremot, vissa frågor kan det vara så att vi går längre. Eller liksom andra hållet också.
Hur har ni märkt av det här? De andra partierna har ju börjat flirta med rasister. Hejvilt, det är ju nästan bara Centern som inte har gjort det av Vänsterpartiet. Är det, märker ni, har ni, märks den effekten även på liksom, kommunal nivå?
Nej, det skulle jag inte säga. Till skillnad från SD Göteborg och SD Riks är väldigt stor. Det kom en nyhet förra veckan också som det var ett utkast av SD Göteborgs valplan där de tyckte att om någon brände ner deras valstuga hade, vore det kanske inte så dåligt ändå för media. Så det, alltså det är, SD Riks är åtminstone mer professionella, fast det är inget man märker av sådär.
Ja, men jag menar, jag såg att du delade den där länken på Twitter. Och du delar faktiskt ganska mycket grejer på Twitter skulle jag säga som är mot socialdemokratin. Jag tänker att det hänger ihop med att du bor i Göteborg och det är den verkligheten du lever i. Precis. Liksom, att du är i opposition. Mm. Så in i helvete. Precis, det var någon, vad var det, det hade läckt ut något snack om att det skulle kunna vara en PR-vinst. Vi ställer ut en tom valstuga,
precis.
Hoppas att någon bränner ner den och så precis. Får vi bli martyrer.
Ja.
Jag tänkte mer på det här med att det har blivit, eftersom SD har fått vind i seglen så försöker man sno deras politik, eller man sno så mycket som det går för att få tillbaka sina väljare. För de där väljarna är ju gamla S och M. Mm. Väljare. Och så börjar man prata om vad hård det tillfälliga uppehållstillstånd och sådär. Och då tycker jag mig se i alla fall i sociala medier att folk säger, ja, det trodde jag aldrig, men nu har jag välja bara på Vänsterpartiet och Centern. Jag tror aldrig jag skulle stå inför det valet liksom. Förstår du? Den effekten av att om det är viktigt för en med ett parti som helt tveklöst upp för asylrätt och mänskliga rättigheter skulle jag nästan vilja säga, helt oreserverat, så är det många som menar att det bara är Vänsterpartiet och Centerpartiet kvar. Mm. Först och främst, delar du den bilden?
Inte helt och hållet, men jag förstår tesen. Ah. Framförallt är det liksom för att till skillnad från 2014, eller innan 2010 skulle jag snarare säga, är ju att höger-vänster-frågan har fått allt mindre tyngd i förmån för gall- och tandskalan som är, om vi tänker oss en skala höger, vänster och där nere är det gallo som står för alternativ, liberal och grön. Mm. Och där uppe är det traditionella konservativa värderingar. Så har ju C stannat kvar vid det här gallsträcket medan andra partier har skiftat. Och det märker man av att fler som kanske var Reinfeldt liberala söker sig till Centerpartiet.
Mm. Men samtidigt så är Centerpartiet byggt av massa bönder som runt om i landet som väl då enligt mina fördomar borde vara traditionalistiska och auktoritära och nationalistiska.
Mm.
Hur hänger det ihop?
Ja, jag fick ju den frågan ofta när jag gick med i början. Men va? Centerpartiet, heter det ett landsbygds/bondeparti? Men om vi jämför mig med till exempel Magnus Ek som är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.
Mm.
Det som förenar oss, även om man har bondeambitioner, är ju vår strävan efter frihet.
Bönderna, de liksom gamla självägande bönderna runt om i Sverige som bildade bondeförbundet som blev Centerpartiet, de var ju liksom de enda småföretagarna. De var ju i praktiken småföretagare. De var de enda småföretagarna på orter som kanske var bruksorter. Då kan man ju förstå det på det sättet. Men de här jätteliberala idéerna som nu torgförs liksom centralt, alltså det verkar finnas en väldig splittring mellan liksom storstadscentermänniskor och lantiscentermänniskor. Så man kan ju tänka sig att den här galltan-klyftan går rakt igenom ert parti.
Nej, det skulle jag inte säga. Nu senast i höstas på Centerpartiets partistämma så märkte jag att delar av den äldre medlemskåren fortfarande var inne mer på galllinjen än tandlinjen. Så jag skulle inte säga att det märks av så mycket. Nej.
Din hemstad har ju kallats Muteborg. Och du var ju själv inne på det i början. Att allt möjligt drivs liksom i kommunal form. Det finns någon som kallar Göteborg för sista liksom Sovjetkommunen. Delar du den bilden?
Nej, jag skulle inte sträcka mig så långt. Fast det är väldigt, väldigt stora utmaningar. Och man vill lust ta fram någon slags täljarkniv och tälja bort stora delar av budgeten.
Men om vi leker leken KSO för en dag. Mm. Du är högsta chefen, du har egen majoritet i fullmäktige. Vad gör du?
Och massa lojala underhuggare.
Ja, precis. Du har också fått personligen tillsätta alla tjänstemän i hela kommunen. Och du har en hård hållhake på alla fackrepresentanter. Vad börjar du med? Du lägger ner hotellet, fattar jag. Och bilverkstaden. Vad är det mer?
Alltså, det är så himla mycket. Man vet inte vart man ska börja. Men det som jag sa i början har nog varit en bra idé. Det vill säga att gå tillbaka till kommunallagen. Vad får kommunen göra? Vad bör kommunen göra? Mm. Och sen utgå därifrån. För om man ska utgå från Göteborg som den är idag, är det att börja fel ändå.
Okej, i kommunallagen så står det vad en kommun ska och inte ska hålla på med. Och du vill minska och satsa på kärnområdena. Vilka är kärnområdena för en kommun?
Framförallt är det vård, skola och omsorg.
Men vården är väl inte kommunen, utan det är väl landstinget.
Jo, men omsorgen är...
Äldreboende är ju kommunalt ofta.
Omsorgen. Mm. Kommunallagen, det är ju massa... mindre saker som att, ja men sådana saker som oftast flyter på väl ändå. Det kan vara liksom hantera grus och sådana mindre saker.
Vattentaxor, sophämtning, skydda sig mot översvämningar, snöröjning, svara på insändare. Det är inte något vidare glamoröst.
Nej.
Tänker du att kommunalpolitiken är liksom en väg framåt, uppåt? Har du siktet inställt på Rosenbad eller Stadshuset så småningom?
Nej, alltså jag vill sitta i kommunfullmäktige och driva politik som gynnar göteborgarna.
Ja.
Längre än så har jag inte tänkt.
Men nu är du ju ordförande för Centerstudenter. Måste inte du typ bo i Stockholm då?
Nej, jag har varit mycket tåg sedan valdes.
Ja.
Och det blev många timmar på tågstoppet igår också. Men det kommer ju förbli så, åtminstone ett längre tag till.
Men det här med att tågen står stilla mitt på rälsen, är det någonting som Centerpartiet har något svar på? Ni som är unga ska ju vara lite mer radikala.
Jag är mycket inne på Hyperloop faktiskt.
Är det rörpost?
Precis,
grejen?
För människor.
Alltså det måste vi göra. Ja. Snälla fixa det.
Ja, det är klart det ska.
Höj skatten hur mycket ni vill. Jag kan betala hur mycket som helst om jag bara får åka rörpost innan jag dör.
Det är ju svårt att ta sådana beräkningar på som fakta eftersom det finns ju inga praktiska exempel än. Men enligt beräkningar så ska ju det vara väldigt mycket billigare än de höghastighetståg som...
Ja, men alltså jag tycker inte det låter särskilt dyrt. Ett rör, ett vakuum, lite sköna sittplatser inne i en kapsel. Jag menar, det där borde vi kunna skissa ihop rätt fort.
Och så bygger man allting på pelare, så man behöver inte gräva och greja så mycket på marken, utan allt sker ju ett par meter upp i luften.
Jaha, jag trodde det skulle grävas ner.
Ja, det kan man väl säkert göra också, men det blir ju i så fall dyrare, antar jag.
Mm-hmm. Hur lång tid kommer det ta att åka till Göteborg?
För mig att det var 45-60 minuter, men jag missminner mig. Det låter ju bättre än att plöja ner 230 miljarder för höghastighetsen väg och komma fram liksom en halvtimme eller något snabbare.
Ja, men det där är ju lite, jag vet inte, jag vet att jag nämner det här om igen. Men jag framtidssäkrade ju mitt fritidshus en gång för 15 år sedan genom att spika upp telefonjack i alla rum på flera olika ställen så att det skulle kunna surfa var som helst. Så jag hade sladdat till min dator så kunde jag flytta runt liksom. Så jag hade inbyggt modem i laptopen. Och det känns ju lite ibland som att det är så man pratar om infrastruktur liksom. Att
absolut. Det är många liksom kommuntoppar som gärna vill att det ska hända på grund av att liksom regionala näringslivet och pendlandet gynnas av det.
Ja.
Fast de tänker ju inte liksom, vad är aktuellt om 30 år?
Nej.
Göteborg har 10 000 fler kommunanställda än Stockholms stad. Jag tänkte vi kan göra en liten lista på vad är det som alla de här gör egentligen. Bilverkstad har vi betat av, hotell, är det många hotell eller?
Jag vet faktiskt inte, jag vet att Liseberg har ju ett hotell.
Ja.
Men fler vet jag inte.
Och Liseberg är ju kommunalt. Vad har vi mer, vad gör alla de här personerna?
Ja, alltså framförallt är det att mängden kommunala bolag och alla de här stora expansionerna av nämndeförvaltningen och allt möjligt gör så att det blir väldigt seglivat, väldigt många som är där, ineffektivt. Man märker ju inte av om en person är borta, minst tänker jag heller. Min gamla kursare som jag pluggat med som har börjat jobba där nu.
Det går inte undan.
Nej, precis. Det märkte jag av idag också. Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking kom idag. Och medan rikssnittet går upp så sjunker Göteborg ännu längre ner. Så nu är de topp 10-15 sämsta kommunerna att driva företag i. Framförallt beror det på sådana saker som att det är en seg handläggning.
Nej, men det finns väl en kultur av stora företag och de har alltid kunnat deala med den starke mannen. Så
staten,
att säga.
Kapital, precis.
Ja, men de små företagen, de ges inte samma möjlighet.
Ja, absolut. Jag såg en intervju med P.G. Gyllenhammar och sa att han ringde Palme och frågade om en ny motorväg. Mm. Och fick det ett slut.
Mm. Ja, men det är väl också en gammal tid där de stora företagen... Fan, man har ju ändå SKF och sedermera Volvo och tacka för väldigt mycket av tillväxten i landet också.
Ja, särskilt Göteborg. Det är ju fordonsindustrin som bär hela stan för tillfället.
Mm.
Och det är därför det går så bra för... om man tittar på arbetslöshetssiffrorna, så, alltså relativt så är det kanske inte så himla bra, men om man tänker efter hur det hade sett ut om inte Volvo, AB, Volvo PV, alla underleverantörer inte hade funnits, så hade det sett inte lika bra ut.
Min morfar satt och skruvade ihop bakelittelefonen på LM Ericsson. Fin mekanik. Satt och skruvade dit.
Jag har jobbat på Volvo och 4 år tror jag också.
Aha, okay.
Kört truck.
Jobbar dina föräldrar på Volvo?
Pappa gör det.
Okej. Okay. På Torslanda?
Ja, precis. Personvagnar Torslanda.
Okej. Okay. Vad bygger de där nu? Är det inte glada kineser som bygger bara XC90?
Nej, utan det är... Kineserna håller sitt avstånd och låter oss göra vår grej. Det funkar bra.
Så bilarna görs på Hisingen?
Ja, precis. Och i Holland och Frankrike tror jag också. Och USA nu snart också. Och Kina.
Göteborg får 2,5 miljard av andra kommuner genom det kommunala utjämningssystemet. Är det rimligt att kommuner skickar pengar fram och tillbaka?
Ja, det är rimligt, fast det är felaktigt utformat skulle jag säga.
Men jag fattar inte det, för att jag kan verkligen förstå att en kommun i Norrlands inland som har långt till allt och permafrost och arktisk vinter. Nej, jag skojar inte. Det är... Det där, man kan ju såklart sälja skoterturer och sådär. Jag kan tycka att det är rimligt att man jämnar ut förutsättningarna över landet liksom. Men fan, en kuststad med liksom en av Europas största hamnar och halva Sveriges exportindustri ska väl för fan inte behöva bidrag? Eller?
Det här är rötterna ändå på 60-talet när stadsutveckling i Göteborg började ta fart på riktigt. Med miljonprogramsområdena. Vi ledde till segregerade områden. Och framförallt ledde det till att de välmående arbetsföra flyttade ut i de närliggande kranskommunerna. Ha sin villa där och gräsplätt. Medan den absoluta skattekraften blev sämre och sämre i Göteborg till exempel.
Okej, den här kommunala skatteutjämningen. Är det mest en intern fråga för Västra Götalandsregionen?
Nej, absolut inte.
Så var kommer pengarna ifrån?
Pengarna kommer från mer välmående kommuner.
Alltså Vällinge, Sundbyberg eller vad?
Precis, och statsbidrag från staten då.
Okej. Mm.
Men du säger att massa kommunala verksamheter drivs ineffektivt. Så om Göteborg skulle sluta driva massa verksamheter ineffektivt, då kanske de inte skulle behöva några utjämningspengar?
Nej, precis. Jag tror att roten ligger djupare än så. Enligt kommunallagen får ju inte kommunen driva bolag i enbart vinstsyfte om det inte tillför något särskilt för medborgarna. Mm. Om det är något som kanske inte går runt helt enkelt.
Ja, just det.
Och det vi ser är ju ett, liksom, en hel koncern som bara flyttar, alltså även om de har ett väldigt välmående bolag som Liseberg, flyttar över det och täcker upp de här mindre bolag som går med förlust.
Ja, precis. Kommunen driver nöjesfält och hotell.
Precis.
Och då antar jag att de som är emot det säger kommunen ska inte driva företag om inte det är någonting som bara kommunen kan göra.
Mm.
Och de som är för det säger att det här är en kassakod, det här finansierar varann äldrevård. Precis. Eller sådär.
Till exempel om man tittar på det här stora investeringen som Liseberg har gjort nu, som är på strax under 2 miljarder. Då är det ju, enligt deras kalkyler så säger de ju att det här är ett win-win. Men det de många inte hänger med på är att det är skattebetalarna som står för risken. Och det är därför jag inte tycker att kommunen ska leka riskkapital på andras bekostnad.
Okay. Ja, och Liseberg lär ju vara värt miljarder. Precis. Säljer man det så har man förvisso ingen intäkt därifrån. Men ja, det är väldigt mycket pengar.
Mm. Det är väldigt mycket färre pelargoner och vattna och panser. Och den uppsjö av prydnadsblomster som finns där inne i den där parken.
Ja.
Ja, jag vet inte. Sen, samtidigt när man säljer grejer så blir man ju alltid missnöjd efteråt. Alltså, man sålde det för billigt och det där hade vi ju kunnat tjäna pengar på. Och nu är det kommersialiserat och innan var det en folkets park och nu är det inte det. Och så här, inte det den sån här radikala åsikt man har när man är ung?
Ja, Liseberg är en helig ko för många göteborgare.
Ja.
Men vi borde åtminstone se över det tycker jag.
Hur blir Göteborg välmående igen?
Jag tänker framförallt på två saker. Bostäder och jobb. Bostäder behöver bygga mycket mer blandat i de här mer utsatta områdena. Så de som bor där faktiskt kan göra en boendekarriär och stanna kvar där. Så det inte enbart är 90% hyresrätter. Och jag tänker jobb behöver ju mycket bättre riktiga insatser. Utan där behöver vi se till att folk får en bra matchning mellan sin utbildning och arbetsmarknaden. Se till att kommunen verkligen vill att företag ska utvecklas och hjälpa till med det. Och inte liksom ta över och börja konkurrera med småföretagen.
När du pratar om blandat boende, hur tänker du där?
Om vi tittar på en förort i Göteborg så är det nästan bara hyresrätter. Det kan vara så att det är ett radiusområde i närheten. Fast själva möjligheten att vilja bo kvar där och göra och vilja känna att man vill äga sitt eget boende. För att man vet att man själv och de som är med i bostadsrättsföreningen tar hand om huset bättre än det kommunala bostadsbolaget. Ska man få kunna göra det också?
Om vi för skoj skull tar exemplet Bergsjön där Annika Strandhäll kommer från, vår socialminister som vi hade som gäst förra veckan. Skulle man då tänka sig att man tar var tionde hus och säljer till de som bor där, låter de bilda bostadsrättsföreningar eller varannat hus eller vad?
UNDP har ju ett mått.
Jag vet vad det är för förkortning för, men någon som lyssnar kanske inte vet. Kan inte
United Nations Development Program. De har ju ett mått som säger att minst 40% borde vara ett ägt boende för att det ska liksom vara optimalt för att gynna liksom närområdet.
När 40% har tagit chansen att köpa sina egna bostäder och de börjar sköta de där husen lite bättre och det stiger lite socialt i, vad ska man säga, det sociala kapitalet stiger lite i området. Är inte risken stor att det blir full gentrifiering då inom 2 år? Så är det någon som har köpt någon konstnär som har köpt någon ateljé och så rätt vad det är så är det samma jävla hyreskorruption där ute.
Ja, det finns en risk för det fast läget tyder på annat. Det finns en bra dokumentär ute på SVT Play nu om just Europas Brasilia som är Göteborg. När de är ute i Hjällbo och Bergsjön förklarar hur det byggdes så separat från innerstan och att det därför aldrig kommer bli det innan vi bygger upp en tätbyggd stad. Det talar emot ditt argument.
Men om det kommer ta 45 minuter att åka mellan Stockholm och Göteborg så kommer det ta 2 nanosekunder att åka mellan Lilla Bommen och Bergsjön antagligen.
Mm.
Är inte det där liksom ett övergående problem? Jag tänker på Malmö, de byggde ju Porsche Nilsson som byggde Emporia och stadion och den här staden där vid Öresundsbrons fäste. Han är jättesvårt med finansieringen för de sa att det där är ju så långt utanför stan. Men nu går ju tåget dit, tar ju bara några minuter liksom. Ja, Solna är ett annat exempel här. Det tar ju 10 minuter från Årstaberg som är min närmaste station till Mall of Scandinavia. Det där är väl bara, det är väl bara tekniska lösningar liksom. Så jävla utspritt är väl inte Göteborg?
Om man bortser från kommunikationerna så är det ju själva närområdet och ryktet om närområdet också.
Ja.
Så om vi tänker 40 år långt framåt, när vi kan hyperloopa ut i Bergsjön, så är ju förhoppningsvis fler bostäder byggda i närområdet också. Som liksom länkar ihop hela staden.
Ja, just det, att man behöver täta ihop alltihopa.
Man behöver ju bo tätt för att kommunikationer ska funka bra. Alla vill ju ha en tunnelbana hem till sig själv, men det går ju bara om man bor granne med jättemycket folk.
Ja.
Jag tänker att även om vi kan resa snabbt i framtiden så borde vi ändå bo tätt.
Ja, men 7:an går ju till Bergsjön. Det är bara att den går så jävla långsamt så att man somnar. Precis. Och glömmer vem man är. Man
du kan säga
skägget har växt ut igen när man kommer in till stan och går på fest. De går ju 30 km i timmen, det går ju snabbare med häst.
Du brukar säga att det snabbaste färdmedlet i Göteborg är spårvagnen om du inte går.
Ja, just det. Oj. Precis, ja, men lite så är det. Det är väldigt, väldigt charmigt och trevligt, men det går inte fort.
Det verkar som att göteborgarna är sura över något som kallas Västlänken, som jag förmodar är en länk till väst. Varför är de sura?
De är sura på grund av att det här förmodligen är ett av de sämst förankrade besluten i Göteborgs historia. I princip går det ut på att bygga en tunnel under jorden, dubbelspårigt, regionaltåg/pendeltåg som åker där. Och tanken är ju att liksom studenten som bor utanför i Lerum ska kunna ta den ända in till Handelshögskolan och sen hoppa av där istället för att åka till centralen och sen byta vidare. Grundidén var att avlastas Göteborgs centralstation.
Som ju är en asgammal säckstation som tågen måste, de åker in och sen måste de vända och köra tillbaka. Det är väl halva grejen.
Precis. Ja. Så tanken var framförallt att avlasta det, avlasta Göteborgs central och liksom, ja, få igång ett regionalt pendlande på ett mer flytande sätt.
Det låter väl som en bra idé.
Det kan man ju tycka. Men framförallt kände sig väldigt många överkörda av beslutet som fattades ett bra tag sedan. Och igår fick byggprojektet klartecken från markmiljödomstolen. Så de kommer köra igång där som helst, tror jag. Men framförallt är det en guide hur man inte ska förankra beslut.
Men vad är de stora argumenten mot? Är det budget eller miljö? Eller?
Ja, framförallt är det budget och miljö. Och miljö avser både utsläpp, ljud och kultur. Hur det påverkar de äldre fastigheterna kulturmässigt.
Aha.
Men budgetmässigt så... Jag tror merparten kommer från statligt håll, fast det är, framförallt är det liksom kostnadskontrollen som är en fråga.
Ah.
Hur mycket har ni budgeterat för det, men hur mycket kommer det kosta egentligen?
Ah. Ja, det där med tunnlar, vi som är lite äldre kommer ihåg tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Precis.
Ja, det som har hänt är väl att det går 6 minuter snabbare om tåget går hela vägen från Malmö till Göteborg och att man nu har chansen att få sitta still på tåg in i en jättelång tunnel i flera timmar.
Ja.
Den möjligheten fanns inte innan. Mm. Innan satt man still med utsikt över Skälderviken.
Men överlag är det en stor potential, fast det finns givetvis många risker som det gör när det är offentliga investerare.
Men du, finns det, du som pluggar nationalekonomi, finns det någon formel för det där med när det är så här private-public partnering-projekt, men det är någon stor region som ska genomföra någon stor infrastrukturgrej och liksom, hur många gånger dyrare det blir jämfört med budget?
Nej,
är det gånger 5 eller?
Ja, men det finns en större risk att kostnaden skenar. Och det har vi ju sett till exempel i Solna.
Ja.
Nya Karolinska är ju praktexemplet på när landstinget och någon extern aktör samarbetar. Då brukar alltid det tyvärr gå ut för.
Politikerna tar risken och de privata företagen tar vinsten.
Ja.
Blir det ju. Och då är det inte så konstigt att det kostar mycket.
Mm.
Jag snackade med någon som jobbade på Boston Consulting Group, va, heter de, va? Som är ju väldigt utskällda för att ha ställt till med massa ineffektiv omorganisation. Vad tänker du säga?
Ja, det finns väl en moralisk aspekt i det där, tänker jag. Men om någon vill betala mig jättemycket pengar för någonting så, ja... Det är inte deras fel att de får massa pengar.
Nej, men min kompis kommentar var ju också så här, ja, alltså Boston Consulting Group är ju konsulter. Det är klart att om du går, om man tänker sig en annan sorts konsult som en PT till exempel.
Ja.
Om vem som helst kan inte gå till en PT och fråga om vad som helst och förvänta sig vilket resultat som helst.
Mm.
Just du kanske inte kan bli världsmästare i tyngdlyftning, även om du, och framförallt inte om du inte gör som PT:n säger.
Mm.
Boston Consulting Group har ju inte fått i uppgift att tillsätta en ledningsgrupp för sjukhuset, utan de har ju fått komma med åsikter om hur man ska organisera arbetet, något som de verkar vara väldigt duktiga på. Jag tycker det där är lite kul hur man kan bestämma sig för vilka som ska vara med i landslaget först och sen anställa en tränare och sen liksom inte låta tränaren byta ut spelare och sen bli arg på tränaren för att man inte vinner VM.
Trots att man betalar tränaren jättemycket pengar.
Exakt, ja, det är sant. Ja. Sen att tränaren inte gnäller över sitt avtal, det är en annan sak.
Nej, för det blir lite samma grej också att om du och jag går till samma PT och jag betalar 10 gånger mer,
ja,
så är inte PT:n omoralisk för att han eller hon tackar ja till mer.
Ja, men det kan man nog diskutera. Jag tycker nog att man kan ha lite heder. Det finns ju något som heter ocker. Det finns ju någonting, vad fan, jag jobbar ganska mycket för offentlig sektor. Jag kan säga att jag har en gräns för hur mycket jag kan ta av en kommun om jag ska uppträda. Liksom. Medan jag har ju ingen skam i kroppen när det gäller näringslivet. Om ni vill lägga de här pengarna på mig så gör det. Fan, spelar jag.
Ja.
Men det är klart det är skillnad.
Ja, absolut. Ja. Vi brukar avsluta med att vi presenterar varsitt politiskt förslag. Så får du ta med dig dem i ditt arbete framöver. Och du får gärna ge oss ett politiskt förslag också. Jag kan börja med mitt förslag. Och det tar ju för lång tid att få bygglov. Och det här är säkert olika kommuner. Men jag tror generellt att det tar längre tid än de som söker byggloven tycker är lagom. Så då tänker jag att om jag söker ett bygglov så ska det bli automatiskt beviljat efter, låt säga, 3 månader. Och om kommunen har särskilda skäl att inte bevilja, då måste de komma med särskilda skäl för det. Jag tror att det skulle komma med fördelen att de kanske skulle jobba lite snabbare. För att det verkar inte som att de har incitament att bevilja bygglov särskilt snabbt idag. Och vi behöver ju bygga mycket, och om det är så att massa folk och företag väntar på bygglov, då har vi helt enkelt färre lägenheter. Så skulle man speeda upp det här, då skulle vi helt enkelt ha fler ställen att bo på.
Mm. Är det mötesmeningen att vi ska klubba igenom detta?
Absolut.
Ja,
yes. Ja. Bra. Har du något förslag, Kristoffer?
Ja, det där med att göra bostadsrätter av hyresrätter och sådär som du var inne på. Det är lätt att glida in på det här med social housing. När man pratar om det där, ska vi ha kommunala bostadsbolag som fixar billiga hyresrätter? Ska vi, hur ska vi göra för att bryta bostadssegregationen? En variant skulle kunna vara att när du bygger ett hus, vem du än är, så måste du avsätta 10% av lägenheterna till att bli hyresreglerade hyresrätter här, med en allmän bostadskö. Och på så sätt tvinga alla som ger sig in i bostadsmarknaden att hjälpa till att bryta bostadssegregationen. Som en kvot. Det finns en kvot som är ett visst antal procent av en budget när du bygger ett nytt hus ska gå till offentlig utsmyckning, till exempel. Konstnärlig utsmyckning av fastigheten för att försköna stadsbilden. Det vore ganska rimligt att en tiondel eller en tjugondel av lägenheterna skulle vara specialdedikerade till att bryta socialt utanförskap.
Men det är på gång i Göteborg faktiskt.
Berätta.
I Frihamnen så har kommunen markanvisat mark, fast sagt att jag tror faktiskt det var exakt 10% också. Ska gå till liksom mer socialt utsatta familjer och personer. Det kommer nu ut fel att de har gjort det just i Frihamnen som är ett av de mest attraktiva områdena.
Men är det inte just det som är grejen?
Jo, fast man kanske kan börja i något medelområde, tänker jag.
Ja.
Och inte börja i centrala stan. För Jan Jönmark, som är docent i ekonomisk historia, som varit mycket inne på bostadspolitiken i Göteborg. Hans karta visar ju att liksom det mediala genomsnittet av hur eller vart folk bor flyttat sig norr om Älvstrand, det vill säga mot Frihamnen. Så det pekar på att framtiden kommer nog det vara liksom den centrala knutpunkten.
Just det, det finns ju en väldig massa obebyggd mark längs med älven. Precis. Uppåt också. Sen är ju nästa typ Älvängen.
Exakt.
Ja.
Det finns många gamla industrier.
Eller Angered på vägen där.
Absolut.
Ja. Men idén, hur har den tagits emot i Göteborg då, av allmänheten?
Det är lite blandat. Jag har kritiserat den på en del panelsamtal jag varit med i Göteborg. Fast det är framförallt på läget.
Men
själva grundkonceptet tycker jag är bra.
Ja.
För vi behöver nya lösningar och inte liksom kedja oss fast vid det här gamla tankarna kring bostadspolitiken.
Så okej, okay. Så man bygger nya, dyra, fina lägenheter. Du menar att det behöver inte vara så där dyra, fina lägenheter på så där attraktivt läge. Och man bygger in en kvot och säger att här ska det bo vanligt folk. Filurer som annars fastnar i någon förort någonstans.
Nej, men vanligt folk kan inte bo, utan mer de som har svårt.
De som står längst ifrån.
Ja,
vilka är det då?
Det kan vara en ensamstående mamma som haft lite problem hemma och så. Alltså de som är mest utsatta helt enkelt.
Ja, hur subventioneras det där? Hur?
Ja, det är också lite knepigt. För om jag minns rätt så har just det här projektet i Frihamnen haft ett maxtak och inte någon slags bortre gräns för kontraktet heller. För det tycker jag, alltså det borde åtminstone omprövas för 5:e år eller något sånt. Och inte bara löpa livet ut.
Okej.
Okay. Jag tyckte det var ett bra förslag. Vi har ju pratat till exempel med Anna Ekström om att det är ju så segregerat i skolorna. Skulle man bo på det där viset, då skulle det ju bli naturligt mer blandat på skolorna om folk går i den skolan som de bor nära.
Mm. 2-1.
Har du något politiskt förslag som du skulle vilja presentera för oss?
Vi driver ju väldigt mycket studenter. Framförallt är det att utbildning ska löna sig mer. Om vi tänker avkastningsperspektivet så är det något mer rättvist att om man investerar för flera år av sin tid, jobbar hårt, sena kvällar, då ska man liksom, det ska kännas av i plånboken också.
Gör det inte det nu?
Nej, den så kallade utbildningspremien som är hur mycket studier lönar sig, så ligger vi sämst till av alla OECD-länder.
Men det gynnar ju mig för att jag har 0 högskolepoäng, men det går ganska bra för mig. Och det kanske inte hade gjort i något annat OECD-land.
Hatar du Tobbe eller vad är det?
Anti-Tobbe-politik. Ja.
Jag får väl skaffa en utbildning helt enkelt. Ja, nej, men kan du säga något mer konkret? Utbildning borde löna sig, men hur gör man det mer konkret?
Hur man gör det mer konkret är att man tar ut någon som är i avgift så att de som faktiskt väljer att utbilda sig vidare inte gör det på grund av att de ska slappa runt där, utan det ska vara fler lärarledda timmar. Det ska vara mycket mer kunskapsorienterat och man ska vara på skolan längre tid. Och när man väl kommer ut, innan man fått sin första fot in, så ska man kunna mötas av arbetsmarknad som är nära kopplad till högskolan också. Och därefter ska det vara liksom, ja, högre disponibel inkomst, sänkt skatt och att det ska märkas att de som pluggat vidare gjort det. Och likaså de entreprenörer som struntar att ta den vägen utan startar eget, kämpar hårt och det märks av mer i plånboken.
Men när du har resonerat kring andra ämnen så har du ju varit inne på att marknaden ska få reglera det där själv. Mm. Är det inte det som händer nu? När 99% av alla är akademiker, åtminstone på pappret, så är den relativa fördelen mot de som inte är det inte någonting som gör dig till överklass, utan bara medelklass.
Jo, absolut. Fast om vi tittar på till exempel det som vi kan reglera, alltså från politiskt håll, så är det ju disponibla inkomsten. Mm. Alltså det vill säga den lön man har efter skatt. Och där tycker jag att det är en ren rättvisefråga att vi sänker skatten.
Så om jag ska gissa vad du vill, så tänker jag att du vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, kanske. Mm. Är det något annat?
Sänka marginalskatten, som är världens högsta. Höja grundavdraget.
Från, nu ligger det på ett halvt basbelopp eller något sånt där. Eller 16-18 tusen något sånt där.
Ja, precis. Men sänka skatten för de som tjänar minst också.
Ja. Ja, men det där låter väl bra. Nu blir alla arga. Men det är bara bra.
Varför skulle de bli arga?
För att man får inte vara för att sänka skatten.
Nej, inte om man kommer från Göteborg heller.
Nej, och inte om man är vegetarian, som jag har en massa vegetariankompisar.
Det är ju så. Många åsikter går ju
i kluster.
Ja, precis.
Är du i ett åsiktskluster?
Nej.
Vad är beviset på att du inte är det? Vilka är dina mest, vad ska man säga?
Gillar du kärnkraft?
Jag gillar kärnkraft.
Ja, det är klurigt för många centerpartister. Ja. För att många vet ju att kärnkraft kanske är ganska bra, men de vågar inte säga det högt.
Nej, precis.
Du har förberett en hisspitch. Hissresan tar en minut. Under den minuten ska du berätta för de andra människorna i Göteborg varför de ska rösta på dig i kommunvalet. Har du förstått?
Mm.
Bra, varsågod.
Om du kryssar mig till kommunfullmäktige vill jag se till att stärka förutsättningarna så att fler kan få uppfylla sina drömmar och göra den klassresa som jag har gjort. Och det ska vara oavsett om det heter Lisa från Örgryte eller heter Mohammed från Bergsjön. Och framförallt vill jag driva en politik som vänder utanförskap till entreprenörskap, där de som betecknas som outsiders idag får möjlighet att göra sin första inflyttningsfest och den friheten som det medför. Och även att de får känna av liksom hur det är att vakna upp varje morgon och stå på egna ben och tjäna sitt levebröd. Och det handlar även om att Göteborg blir mer avgränsad fast effektiv stad. Och jag vill även jobba för en stad som blir levande stadsmässigt och ledande miljöklimatmässigt. Det är nog min hisspitch.
Nod, Happ Mikael, det var väldigt trevligt att träffa dig. Lycka till i valet.
Tackar. I'm gonna sing like my heroes were with me, yeah. I'll build an army.